Välkomna ska ni vara till er favoritpodcast. Det är ju självklart det är dags för Strategy La La Land med mig, Alexander Tudoran, och min ständiga följeslagare och kloka andra hälft, Mats Georgsson.
Killevippen.
Killevippen, det var härligt. Du finns med live, det är underbart. Hörrni, vi tänkte tala lite om teknik och människan och marknadsföringen och hur det är att jobba på randet till det okända. Vi har en superskön gäst med oss idag som ska hjälpa oss och guida oss i den här floran, Per Alksten. Och Per Alksten, han var ju då Mats kollega när det begav sig på Ericsson kring millenniumskiftet och jobbade då med någonting som var svincoolt, product marketing. Vi pratar ju självklart ofta om hur produkten och varumärket och marknadsföringen är delar av samma sak och ibland kan vara svåra att skilja åt. Och det som kännetecknade just den där perioden var ju att mobiltelefonen höll på att gå från det som var en tegelsten som bara gick liksom att ringa på till det du faktiskt använder idag. Ja, du kanske lyssnar till och med på den här podcasten på en av det vi kallar idag smartphones. För vad var det egentligen som hände? Det fanns ju massa bokstavskombinationer på den här tiden. Och då menar jag inte de bokstavskombinationer som ni kanske tänker på, utan WAP, den första tekniken för att ansluta mobilen till nätet, GPRS, Edge. Och det fanns ju en hel del andra tekniker för att få upp hastigheten. Färgskärmar på mobilerna, kameror, spel, musik och 3G som egentligen knöt ihop säcken och öppnade för den stora smällen när Apple gick in på mobilmarknaden med iPhone 2007. Det hoppas att ni minns. Samma år meddelade också Google att de skulle erbjuda operativsystemet Android gratis. Det var tidigare det. Detta markerar början ju naturligtvis på den nya eran, den digitala eran och den som vi naturligtvis fortfarande lever än idag. Så här i efterhand kan det faktiskt kännas som utvecklingen var given. Men det var den faktiskt inte. Det var på många sätt en annan värld. Och trots att intresset för mobiler var enormt, till och med större än idag skulle vi påstå, så var många negativt inställda. Man ville bara ha en telefon att ringa på. Mobiloperatörer och tillverkare och finansanalytiker hetsade som 17 på volym snarare än intäkter på användare. Och detta ledde till att man hejade på att göra billiga ungdomstelefoner som gick att tjäna riktiga stålar på, men som höjde börsvärdet på operatörerna. Det blev som vissa minns en bubbla som sprack riktigt hårt. Många personer förlorade en hel del pengar i dessa tider var. Mobiloperatörerna var ju urstarka, de ägde konsumenterna och de höll i det vi idag kallar appar. Då skulle de heta tjänster och de brandade allt. Ni som kan reporter här snackar vi makt. Så med den här lilla fonden eller bakgrunden så vill jag gärna introducera vår gäst Per Alksten. Han jobbar idag med marknadsföringsutbildningar med den icke obekante Erik Modig på marketinglevels.com. Förutom att han jobbade ett decennium på Ericsson och Son Ericsson där han var, har han också varit på Boxer och Terracom. Och han rör sig liksom smidigt som nästan som en panter mellan marknadsföring och teknik. Och då är han ju en grymt bra person att med sig när man diskuterar paradigmskiften. Så varmt välkommen, kul att ha det här. Så vad säger du Per, hur var det egentligen jobba med att marknadsföra mobiler och deras teknik under den här eran?
Ja, för att förstå det hela så måste man kanske börja med att sammanfatta lite mobilhistoria. När vi i millenniumskiftet här så blev det här Sony och Ericsson som gick tillsammans och bildade Sony Ericsson. Och då lanserade man också den första fantastiska produkten T68i och den hade ju allt som alla bara ville ha. Den hade en fantastisk färgskärm och den var en jättestor färgskärm på 201 gånger 80 pixels. Om man ska jämföra det med en Samsung Ultra idag som är på 3088 gånger 1440 så kan ni förstå hur fantastiskt det var. Men den hade Bluetooth också. Det var ju jättebra. Och infraröd, så man kunde liksom beama över kontakter fram och tillbaka mellan varandra. Och så hade den här fantastiska VAP som ingen överhuvudtaget fattade vad man skulle använda VAP till. Ja. Och sen fanns det e-post i mobilen. Men ja, det var inte säkert att alla abonnemang styrde där. Men telefonen i sig själv var fortfarande en telefon. Den hade inte ens en kamera med sig. Utan Ericsson kom på den smarta idén att nu ska vi tjäna pengar på tillbehör. Och då byggde man en kamera som man kunde koppla på telefonen. Och den hade också superprestanda, 640x480 pixel. Det vill säga ungefär som ett frimärkstorlek jämfört med tidigare. Men ändå så var det här vi skulle försöka förklara och försöka säga att det här är det ni kommer att behöva som komponenter. Samtidigt så hade man, som du sa, problemen med de här mobilnäten. Det var ju början på 2000-talet, 2009, 2007, någonstans där så började det plötsligt bli 3G som gjorde att man kunde använda de här datatjänsterna. Så mycket av den här marknadsföringen gick tillbaka till det här gamla traditionella 4P. Product, price, place, promotion. Där P för produkt stod för väldigt mycket att försöka förklara funktionen och på något sätt försöka tydliggöra användarnyttan, trots att det egentligen i många fall var ganska mycket nonsens då. Mm. Men produkten fick ha väldigt mycket fokus, och sen gällde det då att se till att få ut de här i volym via vettiga distributionskanaler. Och som du nämnde, mobiloperatörerna, de hade en oerhört stor påverkan på marknaden, och de hittade det här smarta sättet med abonnemang som i princip gjorde telefoner gratis att byta upp sig telefon bara man kopplade in, bara man liksom accepterade 24 månaders bindningstid. Så att det var en kombination, skulle jag vilja säga, av ett starkt operatörsnät, återförsäljarnät och produkten. Men svårigheten att förklara produkten, det stötte vi på dagligen, och framförallt i och med att det kom så många nya funktioner. Vad har ni själva för funktioner som ni använder i mobilen idag? Det är massor. Då fanns det liksom ingenting. Hur förklarar man Bluetooth? Varför ska man ha kamera i mobilen? Okej, jag kan ha ett bildalbum, jag kan skicka upp en dålig bild i ett fotoalbum. Men vad är det för nytta med det hela? Så mycket av de här grunden av det vi ser idag, ja, den satte vi alltså i början på 2000-talet.
Vad häftigt.
Det var en extremt rolig tid, och jag tycker också att det är så intressant att se, som du säger, att allt det här har ju flytit ihop till en helhet nu som vi tar för given. Allting liksom ligger i mobilerna, och det är rätt intressant att nu har det liksom gått betydligt längre tid sen iPhone och Android kom än så att säga vad vi jobbade med innan. Och liksom ända sedan dess har det varit integrerat. Men när det inte var integrerat, då var det inte så lätt liksom att få folk att förstå vad är det här, vad är det här, vad ska vi med det här till? Som du säger, vad är Bluetooth? Innan man har sett några grejer som har Bluetooth så är det ju inte så himla uppenbart.
Nej, och det enda som fanns på den tiden, det var ju egentligen en sån här liten pinne som man stoppade i örat för att kunna slippa ha den här sladden till mobilen. Det var den enda funktionaliteten som fanns i många år.
Ja. Och det är roligt också hur vissa grejer direkt ändrar konsumentpsykologin. Jag minns det första gången, trots att jag själv hade jobbat med det här med trådlösa headsets, så minns jag första gången jag såg någon på stan som gick och pratade rakt ut i luften, och man trodde så att schizofreni liksom. Och sen så tog det kanske 2-3 år, och sen var det helt liksom icke anmärkningsvärt när folk gick och pratade i trådlösa headsets. Men första gången man såg det så blev man chockerad över hur det såg ut.
Mm. Absolut. Och sen när det här med musik i mobilen kom, var det ungefär samma sak. Ska man spela musik? Jag har ju min Walkman eller min CD-spelare. Vad ska jag ha musiken i mobilen för? Finns väl ingen anledning till det? Och det var verkligen en sätt att försöka förklara att ja, men du behöver inte ha med dig dina nya prylar. Nu plockar vi bort en till pryl. Du kan använda och lyssna på musik istället. Samtidigt så var det ur ett marknadsföringsperspektiv en oerhört smart drag. För en av de mest lönsamma avdelningarna på Sony Ericsson, det var tillbehören. Så ju mer tillbehör man sålde, desto mer pengar tjänade man. Och där fanns det stora pengar och enorma marginaler på alla headset, bluetooth-grejer, kameratillbehör, etc. etc.
Ja, det är rätt intressant att se att idag så har ju mycket av det egentligen flyttat in i mobilen, för att de kostar ju en hel del, speciellt om man då tar i beaktande hur mycket volymtillverkningen tar ner kostnaderna. Så jag menar, vad kostar senaste iPhone nu? Är den uppe i 20 000 eller?
Ja, mellan 15 och 20 beroende på modell. Och ja, när vi tittade på prisnivåer på telefonen så pratade vi om ett inpris till oss på ungefär $65. Det var ju liksom någon form av smärtgräns vi kunde prestera ut mot operatörerna. Så att det var ju väldigt, väldigt stora skillnader. Man var ju inte villig att betala 10 000 spänn för en telefon. De skulle vara gratis.
Ja, det fanns ju en sån utveckling. Jag minns ju mycket av de där diskussionerna. Men samtidigt ska jag säga, alltså i alla tusentals diskussioner jag hade kring mobiltelefoner då och så vidare. Jag sa säkert jättemycket dumma saker. Men jag tycker en sak jag sa som ändå var rätt historiskt perspektiv ganska korrekt. Det var att jag sa så här att ja, men det är ju vi som har skapat allt det här. Och därmed så kan ju inte vi säga att det finns olika prispunkter. Gud har liksom inte pekat ett stort finger och sagt så här att den här telefonen måste kosta 5 000. Den här telefonen måste kosta 8 000. Vi hade väldigt mycket låsningar kring förutfattade meningar. Och jag minns till exempel, var det inte så att färgskärmen i T68 kom ju till egentligen mest för att vi ville visa liksom att mobilt internet med WAP då ändå kunde vara ganska attraktivt. Sen var det ju bara den estetiska upplevelsen som folk gladeligen betalade extra för att få en färgskärm för första gången i mobilen. Så man hade svårt att förstå, så att säga, den här psykologin, vad folk verkligen betalade pengar för. Och man liksom hamnade i, så att säga, egna idéer om prissättning hela tiden, som jag tror var ganska förlamade för oss. Vad säger du om det, Per?
Absolut, jag håller med om det. Och du har helt rätt i det här med skärm, med färgskärm. Det var en cool grej. Och det var häftigt att bara kunna visa att man hade en telefon med färgskärm. Då liksom hörde man till det som var viktigt då. Så att det stämmer.
Jag minns när jag hade första T68 lite före den fanns i butik. Så jag hade folk ute på krogen som rakt upp och ner bjöd mig. Alltså dubbla planerade försäljningspriset bara för att säga jag tar den här och nu liksom. Så starkt var det när vi hade de mobilerna. Det säger ju en del om hur mycket produkten ändå bygger varumärke.
Absolut. Men det fanns också en sak som vi var duktiga på i Sverige. Och det var faktiskt det som idag skulle kallas influencers. Vi samplade ut en stor mängd telefoner till artister, till återförsäljare, till viktiga personer, en del journalister nappade väldigt mycket mer. Så att alla som vi ville skulle ha en mobiltelefon kunde få en mobiltelefon på långlån.
Mm, just det. Det var en viktig skatteteknisk detalj det där.
Precis.
Men det är roligt alltså, för att jag tror det är svårt att förstå också så här att även om vi idag kan ha mycket människor, kanske framförallt yngre människor, som kan bli i extas över senaste mobiltelefonen och oj, nu har det kommit en rosa iPhone, den vill jag ha och så vidare. Men hysterin för 25 år sedan var ändå större. Därför att då var det hela tiden att nya mobiltelefoner kunde nya saker, gjorde nya saker, såg ut på nya sätt. Och det var otroligt hett hela tiden om man faktiskt de facto hade det senaste i handen. Folk var otroligt intresserade av det.
Ja, det var det verkligen. Vi hade också en väldigt bra relation med media som gjorde att vi fick väldigt bra synlighet och gratis marknadsföring via all media, både från dagspress till fackmedia.
En fråga som jag har till dig, Per, som jag satt och filade och försökte provocera Mats med. Det var ju det här, vad är det som har gjort egentligen att både Ericsson och Nokia som satt i förarsätet på den här marknaden hade världens största chans egentligen att göra det här till, ja, men en early mover advantage till liksom en competitive advantage på väldigt, väldigt lång sikt. Vad är det som har gjort att man egentligen har förlorat det här slaget mot en spelare som Apple som säljer kanske för 500 gånger Ericssons börsvärde, bara hitta på här liksom. Men det är väldigt stora skillnader, och då var ju ändå Ericsson och Nokia etta på bollen. Är det dåliga marknadschefer, eller vad är grejen egentligen? Vad är det som har gjort att man har förlorat det? Vad skedde egentligen? Varför har det gått så dåligt?
Jag tror inte att det har så mycket med marknadsföring att göra, utan det är två saker skulle jag vilja säga. Det ena är mentaliteten att kan själv, det vill säga vi ska ha vår egen utveckling, vi ska ha vår egen hårdvara, vi ska ha vårt eget operativsystem och vi ska ha våra egna proprietära anslutningar till allting. Sen plötsligt så kommer Android som vänder upp och ner på det hela. Och givetvis iPhone som kör sitt eget spår och skapar två helt nya linjer. Och jag minns att det fanns en liten, vad ska vi kalla det, hemlig grupp på en 25-30 personer som jobbade med att ta fram den första Android-telefonen. Och man plockade fram den telefonen på rekordtid med en personalstyrka som var extremt mycket mindre. Och man gjorde inte allt själv. Och det vände liksom upp och ner på tankarna att hur ska man bygga mobiltelefoner i framtiden? Och där tror jag Ericsson tappade oerhört mycket tempo. Att man faktiskt inte hängde på det här Android-spåret tillräckligt snabbt och tillräckligt kraftfullt.
Jag skulle vilja lägga till det. Det som var Ericssons styrka hette hela tiden. Vi hade så bra relationer med operatörerna. Alltså Telia och Vodafone och de här. Och det var bara det att det där var ju liksom ett väldigt tvegat svärd. Därför att operatörerna var jättetydliga. Så här, ni rör inte konsumenten. Ni ger oss grejer. Vi säljer till konsumenten. Vi äger konsumenten. Ni kan sälja hårdvaran. Till och med den vill de ju branda om. Men de sa, ge fanken i mjukvara. Ni gör ingenting. Och det gjorde ju att vi kunde aldrig skapa en App Store, en Google Play och så vidare. Vi kunde aldrig få det här liksom att frodas. För att vi var ju tvungna att egenutveckla varenda litet spel, varenda liten grej. Och det går ju liksom inte. Så att vi kunde aldrig öppna upp så att säga smartphones och så blev det som Apple kunde göra. För de struntade liksom på att börja. De kunde ju gå till AT&T och säga, vill ni göra det här med oss? Ja, nej. Annars går vi till någon annan. Medan Ericsson och Nokia med sina gamla relationer kunde liksom aldrig ta samtalet. Tror jag att mer än någonting annat vi förlorade där och då.
Håller du med om det, Per? Eller vad säger du?
Ja, jag håller med om det. Men också kanske lite grann den här smartphone-eran. Både Nokia och Sony Ericsson och Ericsson fokuserade med smartphones för affärsändamål och affärsbruk. Och det här vände Android upp och ner på. Man skulle plötsligt liksom, alla skulle ha en smartphone. Det var liksom det som gällde, oavsett om man var yrkesarbetande eller inte.
Ja, och det är en annan grej som jag tycker var väldigt intressant. Det var att under den här bubbeltiden så minns jag att diskussion var så mycket det här. Å ena sidan skulle vi göra de här högteknologiska rymdköpsmobilerna så att säga, som egentligen kunde, det var en modern telefon kan ju ha, men för 20 år sedan. Och så var det liksom en hets kring det. Och samtidigt så var det så att säga att analytiker, operatörer och även vi själva skrek så att vi måste göra bilder på telefoner som ungdomar vill ha. Och konstgjort att man ena sidan gör enkroners telefoner som har roliga rosa plastskal bara. Och andra sidan då, den tror jag också gjorde att vi tappade väldigt mycket i att, för det är ju bara att titta vart utvecklingen gick som du säger Per, att liksom allting blev ju smartphones. Det finns ju inga knappmobiler kvar i princip, alltså annat än i extrema nischer.
Absolut, men jag kommer också ihåg att vi pratade mycket om personas och grupper, var ska vi nå någonstans, och så här efterhand så kan jag tänka mig att ja, vi försökte dela in folk i fack och sen så försökte vi sätta in en viss mobilmodell i ett visst fack. Och smartphones vände också upp och ner lite grann på det tankesättet.
Hur menar du då? Liksom?
Kul.
Ja, det vill säga att produkterna gled över de här olika facken, kategorierna, personerna på ett helt sätt, så att en produkt kunde inte bara liksom positioneras mot en viss målgrupp, utan de blev så att säga, användningsområdet blev så brett på de här Android-telefonerna, så att det var ju svårt att liksom ta ett tekniskt argument och säga, men använd det här, utan man försökte liksom. Det var mycket lättare när man till exempel säger nu hade vi en Walkman-telefon eller en kameratelefon, för då var det liksom en funktion man liksom promotade, medan de här flexibla all singing, all dancing-telefonerna, vi fattade nog inte hur fort det skulle gå att folk ville ha den teknologin.
Så det här var ett strategiskt misstag då på något sätt, eller vad skulle du kalla det? Eller vad kallar man en sån här misstag?
Jag vet inte riktigt. Jag är svensk och jag började i Sverige, och där hade vi kanske en särposition då i Norden. Och tittar man på övriga länder etc. så var det nog kanske mer en missbedömning av hur den japanska marknaden och asiatiska marknaden liksom låg så pass långt före. Så jag skulle nog vilja säga att den stora bristen ligger nog kanske i trendspaning och verkligen försöka kunna förutsäga vad är nästa produkt som nästa generation mobiltelefonanvändare vill ha.
Jag tror faktiskt att det gäller både oss och Nokia. Det fanns en väldigt sammanbiten och ganska hård företagskultur som var så här att man, alltså det var rationellt och det var no nonsense och så vidare, och lekfullhet, det liksom, det fick vara på nåder liksom, så stoppar man in patiens i telefon liksom. Man kommer inte att snacka om några andra spel, det är löjligt. Och det är rätt kul, en grej, ett år efter jag hade lämnat Sony Ericsson då, så kom de eget telefonerna med integrerad mobil ut. Och jag skaffade den så fort jag tror faktiskt att jag fick den av Sony Ericsson, influencer-programmet. Och sen ett konsultbolag som jag jobbade med. Så vi gick ut samma kväll som vi hade fått våra mobiler, så går vi ut på en blö. Och kommer de här mobilerna fram medan vi sitter vid varsin enda bord och kommer på då att vi kör ett videosamtal naturligtvis. Och vad är det som händer? Det här är rätt kul med konsumentinsikter. Jo, naturligtvis så åker ju de här telefonerna runt bland alla brusade människor som direkt börjar filma så att säga sina intimare kroppsdelar så att den andra kan se vid andra sidan av bordet. Och det där på något sätt så inser ju liksom det här hur vi strävar efter de här rationella argumenten och vi ska se liksom det, liksom nyttorna och allt det här. Och när det väl kommer till kritan så är vi ju bara människor som vill leva, ha kul, uppleva och så vidare. Och där tror jag vi missade väldigt mycket. Inte bara för företagskultur utan också jag tror att vi hade det så tufft under så många år. Så att det blev så att när man kämpar är det inte så lätt att leka. Tror jag också bidrog lite till att ni inte liksom kunde våga satsa på saker som var mjukare i kanten.
Jag håller med om det. Just det här att det kanske var lite styrt och tråkigt. Men jag kan också tycka att organisationen som jag jobbade i, den var ju fantastisk. Vi hade ju oerhört roligt och det var full rulle hela tiden. Ibland kanske lite för mycket alkohol, men väldigt, väldigt kul och ett väldigt sammansvetsat gäng som gjorde att vi faktiskt kände oss som om vi ägde världen och att vi verkligen liksom hade allting framför oss.
Ja, men det är precis. Inte, det var, det,
ja. Ja. Ja, jag tänkte bara fråga Per bara som en följdfråga här. Liksom. Det jag inte hajar riktigt är att om Ericsson tappar bollen liksom, på grund av trendinsikter eller någonting annat. Marketing, ingenjörskultur etc. Liksom. Varför Nokia tappade ju också ju. Så att jag menar, det är ju var det systempaddingskifte som skedde? Eller vad var det som gjorde att liksom hela, alla som hade liksom tidig konkurrens för det tappade bollen? Liksom. Det är det jag inte riktigt hajar liksom, som utomstående.
Mm, lite knepig fråga där. Om man ser det ur ett globalt perspektiv så måste man komma ihåg att varken Nokia eller Ericsson eller Sony Ericsson var särskilt fantastiska och med stora marknadsandelar i USA. Där var det fortfarande Motorola som gällde. Så att ibland så kanske vi ser det ur ett lite för svenskt perspektiv när vi pratar så här. Och det handlar om att ta globala marknadsandelar och lägga sig någonstans över 10% ännu mer för att kunna överleva i den här delen. Det var nog det man inte riktigt lyckades med. Man lyckades inte ta hela världen. Man lyckades enormt bra i Norden och i Europa. Men man hade många marknader som man jobbade väldigt hårt med att försöka komma in på.
Jag tror också till det att det var att man såg det för mycket som volym race. Det vill säga att man svalt sig själv ut ur att vara den som utvecklade iPhone. Alltså, vi hade ju en produkt som hette P800 som ju förvisso då, eftersom den kom ut, nu ska vi se, precis i slutet av 2002. Och den kunde ju, på en teknisk nivå så var ju den jämförbar med en iPhone 2007, 5 år tidigare. Förvisso tjock som en tvål då, så att allting handlar ju om timing, liksom så här, när har man liksom nått rätt formfaktor för att verkligen kunna få den här. Men det var ändå så att säga att man såg det här bara som nischprodukter, det var liksom så här provskott bara. Så här, man såg inte det som så att det här är det alla kommer att vilja ha. Och jag tror att det var mycket så att man låste sig så vid den här idén att ungdomar betalar inte för telefoner. Ja, men tjena liksom. Det sen blev. Så där satsade man helt enkelt fel av olika anledningar.
Mm. Absolut. Jag menar, P800 var ju en business-telefon helt klart. Och den hade ju så att säga pekskärm med penna, inte med fingrarna egentligen, men den fungerade väldigt, väldigt bra. Men det finns en funktion som jag skulle vilja nämna här som jag tycker är väldigt rolig, som fortfarande är arvet efter P800. Det fanns en väldigt driven global produktchef som heter Lars Lindström som kom på den fantastiska funktionaliteten med flight mode. Att man skulle kunna använda flight mode och använda telefonen på flyget. Mm. Och han jobbade oerhört hårt med SAS att få telefonen godkänd av SAS. Och sen så bara det rullar på. Så det är honom jag tackar för flight mode. Alla mobilleverantörer i världen. Så det var ju verkligen i framkanten, men vi hängde inte med.
Från och med nu, alla som flyger säger högt tack Lars i kabinen. Okej? Okay?
Precis.
Men du, hörru Mats, du var ju lite ansvarig för det här med make yourself heard eller connecting people. Vilket av det var det egentligen som du var ansvarig för?
Make yourself heard kan man väl säga då. Det var i alla fall så att jag hade i knät, alltså, för att det var ju så att det var, jag fick ju alltså rollen global varumärkesdirektör när det gick som allra sämst, och det var väldigt mycket att det fanns en sanning då att så här, Ericsson är bra på teknik men dåliga på design och marknadsföring. Och det där var liksom en sanning, och jag vet inte hur många gånger jag liksom pratade om det här med att vi hade valt make yourself heard, vilket jag tycker var en ganska resonabel payoff för ett företag som så att säga ville någonting. Det vill säga att här får du saker som gör att du kan göra saker du inte har gjort tidigare. Och då tyckte alla att connecting people var bättre. Jag tycker att det är mera branschgeneriskt. Att det gör ju alla då. Men framförallt är det ju att man inte fattar kausaliteten. Det starka varumärkets slogan gillar man för att man ser varumärket i sloganen, inte tvärtom. Alltså som Just Do It var på ett något gräsligt skomärke där sulorna trillade av, så skulle man tycka att det var en löjlig slogan. Liksom. Men framförallt så var det så att det var formativt för mig så in i helvete, kan jag säga. Därför att jag insåg redan då att varumärkesfrågan avgörs liksom inte i reklam. Reklam är jätteviktigt för att skapa hävstång på det som händer. Men reklamen kan inte rädda upp en situation som är feltänkt från början. Så att det gjorde för mig var ju liksom att jag tillbringade väldigt mycket tid att vara frustrerad över att jag satt och pratade liksom om kommunikation. Så där jag någonstans visste så att det spelar ingen roll i det här läget. Därför att vi är i ett annat läge där det mycket mer handlar om att prata om hur skapas varumärket från produkterna. Och det var väldigt svårt att komma med i de samtalen på rätt ställen liksom.
Jag har en fråga till dig. Hur uppfattar du den här ändringen eller införandet av den här nya Sony Ericsson-loggan och logotypen? Var det bra eller var det en katastrof så här sett nu i efterhand?
Nej, det var absolut strålande och lysande. Jag tror att T68 räddade oss finansiellt. Och det var ju faktiskt en Ericsson-produkt, inte en Sony Ericsson-produkt som du vet. Hade vi inte haft den hade vi gått omkull innan vi hade börjat. Sen var det ju så att bara införandet av det, vår köpintention och sådär hos folk i Sverige till exempel, gick upp till nockenivåer bara från bloggan. Hela idén om att nu kommer Sonys så att säga mjukhet och sinnlighet in och parar sig så att säga med Ericssons teknikfokus och sånt där. Det kommer bli skitbra. Vi fick jättemycket gratis. Sen kan jag väl säga så här att, och det var mycket därför jag slutade, att jag känner så här, de kommer inte att förvalta det liksom. De kommer inte att hålla emot, de kommer att trilla tillbaka i samma grejer. Och jag vet sen efter jag hade slutat att då blev det ett väldigt barnsligt och endimensionellt fokus på själva loggan. Och då tappade man ännu mer fokus på så här, vad är det egentligen för riktning vi vill stå för? Vad är det vi har för roll i den här marknaden? Och jag vet att någon av de sista vd:erna kom in och sa liksom så att, har du någon vision för bolaget? Ja, vi ska vara ledande på Android. Och då kände jag så här, okej, där är det slutet liksom. Nu har man helt kapitulerat. Alltså att det finns ingenting som varumärket säger längre, utan det är så här, vi ska ju vara en, man kunde lika gärna vara en kinesisk OEM-leverantör då. Alltså vi gör Android-plattformar. Det är ingen vision liksom. Så att jag tror i början var det jättebra. Mot slutet så tror jag att det var en enorm hämsko, för det gav ett falskt självförtroende att man hade ett starkt varumärke.
Jag håller med dig helt. Det är också så här att jag kan tycka att i början så pratar man om liquid identity och man skulle kunna göra, man gjorde fina jättevackra animeringar av loggan. Men att sen få det här att lysa igenom i det övriga liksom reklammaterialet man producerade etc. så blev det stelt och tråkigt och man skapade inte liksom en bra global grafisk profil i annonser eller någon likformighet som egentligen stack ut, som vi tittar på de många av de här superbrands. Ta Coca-Colas vågor och färgen som liksom sitter kvar i minnet hos alla. Det lyckades man inte med Sony Ericssons gröna logga.
Jag kan säga så här att jag slogs faktiskt för att vi skulle göra animerade kortfilmer som alltså var tecknade med logga och för att liksom förklara musik, förklara, och egentligen, för vi hade bortom Liquid Identity så sa vi också att det var att vår target var Mobile Explorer, så det kan låta lite flummigt, men egentligen det vi menar var att vi vill ha användare som kommer att använda telefonen precis som folk använder en smartphone idag 2023. Det vill säga skapar saker, interagerar med sin omvärld. Det var liksom hela grejen varumärket skulle bygga på. Och jag försökte faktiskt få dem till att göra så här att vi skulle bara ha 5 sekunders annonser animerade med loggan som typ så här går in i musik eller någonting och skapa liksom en sån värld. Men av olika anledningar, nej, det plockades, det blev liksom mer vanlig reklam och så vidare. Och det var mycket sånt där vi hade att det var väldigt, väldigt svårt att få det att bli varumärkesdrivet. Alla tyckte liksom så att de skulle göra det på andra sätt och så vidare. Och det var det jag menade med att jag kände sig, jag orkar inte. Jag klarar inte av att hålla den här rollen längre. Jag har tröttnat liksom. För att nu blir det samma misstag vi gjorde på Ericsson-tiden. Så väldigt, väldigt öppen och sårbar yttring från mig här. Men så var det. Jag blev uppgiven till slut. Och kände att det här går liksom. Alltså, jag tyar inte.
Så. Du nämnde det här med Nokia också. Att liksom vi var på ungefär samma linje. Och jag kan tycka att ja, det är nog faktiskt väldigt mycket rätt i det. Men vi skapade ändå en point of difference med väldigt många av de här nya features och funktioner etc. Men ju längre tiden gick så blev det point of parity. Allt som vi liksom förde in, Bluetooth, mobiltelefoner, Walkman etc. etc. blev plötsligt liksom, alla skulle ha det. Och då försvann plötsligt argumentationen om att vi var teknikledande och fantastiska, och så plötsligt så var det ett litet amerikanskt företag som visade upp sina vita telefoner och sa, ja, men vi har det här fast mycket, mycket bättre.
Ja, det var, alltså, jag kan ju försvara vårt tänk lite, för att du minns väl att vi hade såna pyramider som visade typ så att det som låg högst upp i pyramiden, det var liksom på de dyraste telefonerna. Och sen så liksom i generation 2, då halkar mycket av de featuresna ner på mellannivå i pyramiden. Alltså det som vi kallar mid-range. Och sen liksom efter ytterligare kanske 2-3 år, då är det taken for granted. Då finns de i alla mobiler. Och man såg då, och det här är ju, det är ju det här som är så farligt. För då plötsligt blir den där pyramiden också en sanning. Man häller på features och så börjar de där uppe i de dyraste modellerna. Och sen så på 5 år så trillar de neråt. Och så har man olika prisnivåer på det här. Det är så det är. Men det är ju klart att det där var ju bara en modell. Det var ju inte så det var. För det visade ju Apple sen. Att de bara brakade ju in och sa så här, att hela världen är här uppe. Bara vi ger dem tillräckligt, alltså en tillräckligt bra produkt som de liksom vill ha, så anammar de hela det här klubbet och betalar för det. Och vi vägrade ju se det. Vi fastnade ju i våra egna sanningar om så här fungerar världen, så här fungerar prissättning, så här fungerar features. Så,
men det låter som att ingenjörerna blev marknadsförarna och marknadsförarna var på avbytarbänken.
Jag skulle faktiskt säga, nu sticker jag ut hakan så får väl gamla kollegor komma och slå ihjäl mig då. Jag tycker inte att det var ingenjörerna som var det stora problemet. Jag tycker det var sälj som var det stora problemet. De kom ideligen tillbaka. De hade i min värld då två lägen. Antingen hade de produkter de inte behövde anstränga sig någonting för att sälja. Och då var ju allt frid och fröjd. Eller så var det bara dåligt. Precis allt var dåligt. Ingenting gick att sälja där ute. Och alla var idioter. Och de gav oss tonvis med sådana här grejer. Med liksom sagt, titta vad Nokia har nu och så vidare. Och det där gjorde ju liksom att vi fick en produktportfölj som på något vis ibland hamnade i så här Nokia plus 2 år. Det vill säga, vi hade liksom Nokias produktportfölj 2 år för sent och så vidare. Så att jag skulle säga att det var mycket sånt som störde rytmen i det här. Att, och det är klart, det är en väldigt svår dans. Liksom. Men jag skulle säga att till exempel sådana här pyramider, de fungerar ju om man bara tittar på hur det är exakt här och nu. Men de hindrar ju en ifrån att bli visionär.
Okej, så att den där självklara sanningen att om man ska tänka utanför boxen så ska man inte tänka på en pyramid om andra ord.
Nej, jag tror ju det jag menar är, modeller är jättebra, men man måste ju också se modellernas begränsning så här, och ställa sig frågan ibland så här att okej, även om det här är ett bra verktyg för att vi ska kunna planera några kvartal i förväg, är det här verkligen en sanning på längre sikt? Eller kommer vi liksom att disruptivt bli omsprungna om vi bara klamrar oss fast vid den här idén om verkligheten?
Ja, det där håller jag verkligen med om. För det handlar ju väldigt mycket om att vi kanske lyssnade för mycket på marknaden, operatörerna och till viss del konsumenter på vad de ville ha. Medan andra mobiltelefonleverantörer fick in funktionalitet utan att fråga konsumenter och egentligen tryckte in den här riktiga high-techen och det som fanns i de här Android- och iPhone-plattformarna. Och kanske inte alltid la örat mot rälsen utan var lite vågande med ny funktionalitet. Och där tror jag vi tappade en hel del.
Mm. Härligt. Hörrni, det går ju fort när man har roligt och det här har gått extremt fort då. I vanlig ordning så bör vi komma ner till några sammanfattande ord hur vi lyssnade på dagens podcast. Och vad säger du Mats då? Vad tar du med dig från dagens sändning?
Ja, det är ju naturligtvis alltid roligt liksom att se tillbaka och tänka på vad man har gått igenom och så vidare. För mig var det ju otroligt formativt. Men jag tror att det jag också ser här är ju framtiden på något sätt och lärdomarna man kan dra av den här eran. För nu står vi inför att AI till exempel kommer ju, och andra saker gör ju att möjligheten att du som lyssnar jobbar på ett företag som kommer att stå inför en disruptiv utveckling är ju ganska stor. Och då är ju frågan så här, vad är dina pyramider? Vad är det för grejer som ni har på ert jobb som är så att säga vedertagna sanningar på hur man ska planera framtiden och så vidare? Och vad är det så att säga som faktiskt kan totalt omintetgöra det här och göra så att säga att ni står inför ett 2007 och en iPhone och en Android som totalt ändrar spelreglerna? Och det är väl det jag tycker man kan ta med sig från den här eran.
Vad säger du Per?
Ja, jag skulle ju vilja ge ett råd till de som är i den här nya världen. Det är att jobba inte med hårdvara. Jobba med nya tjänster. Titta på framtiden. Vad kan vi göra med AI? Vad kan vi göra med de här nya tjänsterna, funktionerna som kan göra livet bättre för alla och verkligen vara disruptiva och nå många personer?
Och jag känner väl så här, jag känner mig privilegierad att du fått prata lite mer om hur det har varit och varför vi är där vi är just nu så att säga liksom. Och det där var en fantastisk era och man kan nog lära sig väldigt, väldigt mycket som marknadsförare, vad man ska göra och vad man kanske ska göra lite mindre av. Så stort tack för ett fantastiskt bra samtal. Vi säger hej hej.
Hej, hej. Hej, tack så mycket.
Shutterstock Music.